Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Nu är det fredag.
Nu är det fredag.
Nu är det götterna.
Götterna.
Direkt från Göteborg
med Micke Målaren
och Glenn Hussein.
Välkomna.
Götterna.
Nu är det fredag.
Nu är det fredag.
Nu är det götterna.
Götterna.
Direkt från Göteborg
med Micke Målaren
och Glenn Hussein.
Välkomna.
Götterna.
Tjenare, det var Glenn här. Välkomna till Götterna-podden igen. Denna vecka har vi en dam som är, vad ska man säga, företagare, poddare, influencer, stämmer det?
Ja.
Kan det stämma?
Mm. Ja, det kanske stämmer.
Och detta är ingen mindre än Anita Clemens!
Oh.
Wow, 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 wow!
Tack snälla för att jag får vara med här. Alltså, ja. Ni kontaktade mig för, vad är det, 3 månader sedan?
Ja, kanske mer. Kanske tre.
Ja. Ja. Jag undrar en sak som jag funderar på hela tiden. Varför jag? För att det finns bara en tjej på er lista som har varit gäst tidigare.
Ja, det finns faktiskt två.
Är det så?
Ja, två finns det.
Ja.
Det ena är Erika Johansson och så har vi
Alexandra Sassi.
Lotta Engberg.
Oj, varför tre då?
Tre.
Är
det? Ja,
det kan vara tre.
Ja,
Lotta Engberg och Alexandra Sassi också.
Ja, för fan, tre.
Tre. Ja. Så jag är fjärde tjejen. Yes. Hur många poddar har ni gjort?
87:e gästen är du.
Men du, alltså, det här är allvar nu alltså. Jag vet inte, bara, vi har försökt få tag på vissa som har tackat nej av olika anledningar. De har gått in i väggen och så vidare. Så 2-3 stycken till kan du väl lätt haft.
Lätt också, 2-3 säger
jag. Men jag vet inte varför det är så. Det är inte så att vi bara söker killar. Men vad fan, man vet inte, vem fan ska man ta?
Ja, men så här är det då, ska jag berätta då, Glenn, att jag kommer ofta med förslag vilka gäster vi ska ha i podden.
Ja.
Ja. Och jag gillar att ha ett genuint intresse av personen.
Ja.
För då har jag en bra grund för att sitta och prata så här.
Mm.
Som vi inte har några frågor färdiga till dig på det sättet. Vi har lite ämnen vi vill prata om.
Ja.
Och då är det bra att kunna lite grann av den personen och vara intresserad. Så där har vi grundbulten egentligen.
Där är grundbulten.
Ja. Och du är ju då som jag tycker är en väldigt stark kvinna.
Jaha, tack. Vad trevligt. Ja. Och, jag förutsätter att det är en komplimang.
Ja, det är det. Det är det. Men lite skrämmande också.
Asså?
Ja, starka kvinnor är vi män lite sådär rädda för.
Varför då?
Jag vet inte varför det är så, men det är väl så i allmänhet.
Jag har ihop män, så det är, hon är väldigt stark.
Hon
är
inte,
jag är inte rädd för det.
Nej, men starka kvinnor som tar rum. Du vet, vi är inne på MeToo-grejen och detta som är i dagens samhälle.
Ja, men hur tolkar ni MeToo då? Det är jättespännande.
Jag kan börja där.
Ja.
Jag hyllar det.
Ja.
Jag har egna döttrar hemma hela den biten. Och jag själv har gjort en förändring i mitt liv efter detta uppkommit.
Det är så, på vilket sätt?
Jag tänker på hur jag pratar, hur jag beter mig. Jag är ju målare då. Jag har varit ute i byggmarknaden. Och
det är en grabbig bransch. Liksom.
Grabbbransch, ja. Men det kommer in mer och mer kvinnor. Och just... Det blir ju oftast en jargong i en gruppdynamik.
Ja.
Och den kan man stoppa mycket lättare nu med MeToo-biten som har kommit.
Fan, det där tror jag är jätteviktigt. Mm. Kul!
Så det har påverkat mig och det har fått mig att bli en bättre människa.
Vad härligt.
Ja, jag kan inte säga emot. Det jag kan säga någonting om bara, eller Kanske inte helt samma sak, men om allting ska vara så lika mellan kvinnor och män idag, och det tycker jag det ska vara, absolut, jag har inget emot det, inga som helst problem, men då tycker jag det ska vara det på alla plan liksom.
Ja.
Inte bara för att kvinnorna tycker att de ska ha med det lika så. Men jag menar, jag har blivit nypen i röven 40 gånger i hela mitt liv.
Ja.
Men jag, ska jag anmäla det? Jag bara, nu, missförstå mig inte nu. Men...
Glenn, du håller på att måla in det i ett jättefarligt hörn här. Så jag, bara, jag tänker att jag stoppar dig här. För att det liksom inte...
Okej, okay, vi lägger av.
Så... Ja, men det är ju ändå bra att du tänker i de här banorna.
Ja.
Men, inga mer blondiner skämt och sådär.
Blondiner skämt? Ja, det enda jag har här nu. Ja. Mycket, skriv ner så mycket blondinskämt som möjligt, säger han. Det är det enda jag har nu när vi ska dra historien.
Men där tycker jag är en liten skillnad. Alltså humor kontra... Alltså, det får inte bli för radikalt heller.
Nej, absolut inte. Det håller jag med om. Men just de här, sa flickan, blondinen. Alltså det blir väldigt stereotypt.
Ja,
manligt, kvinnligt.
Ja.
Ja. Det finns inga dåliga män, för bara dåliga kvinnor och så vidare. Men det är inte där problemen ligger, det vet vi ju alla. Men kul, vad roligt. Mm.
Så en förändring har blivit.
Ja.
Och det tror jag faktiskt många har vaknat upp. Och många tror att vi, ja, män på sina arbetsplatser inte pratar känslor och sånt. Men i byggbaracker och i lunchrum och sånt och det, så pratas mer känslor än vad folk kan tro. Vi, senast för var det 3 veckor sedan pratade vi om unga psykisk hälsa bland tjejer.
Ja.
Hur den var. Så kom vi in på självmord och detta då. Och det är ju faktiskt män som tar mer självmord än kvinnor.
Mm.
Och när man väl sänker garden i ett sånt rum... Om jag gör det, vi har inga problem med det. När jag sänker garden och berättar någonting, då sänker alla garden och så öppnar folk upp sig, för folk vill prata.
Mm.
Men det är ju den här attityden som finns där ute då.
Ja, men exakt. Men jag upplever också att så här, grabbkulturen, sen är inte jag med... Alltså jag tycker alla ska få ha liksom sina små rum och sina små fristader liksom, där allting är säkert och känns kul, det är högt i tak. Liksom.
Mm.
Men när den typen av fristad blir... liksom en samhällsjargong, då det är då det blir fel. Mm. Utan mer så här, det där kan vi ta liksom, när det är bara vi ett par stycken, whatever. Men liksom, jag tänker på så här, omklädningsrumskultur och sådär.
Ja, men det har nog, alltså, nu har inte jag varit i ett omklädningsrum på länge, men det har nog blivit mycket bättre i alla fall.
Ja.
För att vi kan ju skämta om precis vad som helst.
Mm.
Men det är ju inte att man tycker, alltså, att man, det är bara en grej som man bräcker ut sig. Liksom. Det är inte det man tänker ut på det bara.
Nej.
Det är inte så att jag tycker illa om mörka personer eller illa om halta och lytta bara för man har en historia om det.
Nej.
Det definitivt inte så. Men så var det ju bara. Man är inne i den jävla lunken och så blir det bara liksom.
Ja, men då är det väl det som är själva normbrytet då. Så här. Och jag säger inte att man inte får skämta om saker och ting. Men det blir bara att när det där, vissa kan ju inte tolka skämt.
Nej.
Precis likadant som en själv. Liksom.
Men det är ju det att om du då som, om vi pratar pojkar nu då.
Ja.
När du växer upp och vi tar omklädningsmiljön som vi pratar om då. Om du kommer upp det som junior till seniorlaget då, de äldre gubbarna, och du känner den jargongen är sån där, du hoppar ju in i den jargongen.
Mm.
För det är ju så kulturen ser ut där.
Ja,
och det är ju väldigt svårt att bryta. Men med den här metodgrejen som gjorde här nu, att vi fick upp ögonen lite grann där, och många andra grejer som hänt senast 10 åren kan vi säga, så tror jag det har brutits väldigt mycket på i omklädningsrummen just.
Mm.
Men jag tror ju säkert att alla de på min generation, det är väl ingen som säger emot det här nu. Alltså MeToo, det finns ju ingen som kan säga emot det.
Det är helt
omöjligt.
Alltså det går inte att säga emot.
Nej. Men det var ingen som snackade om det då. Liksom. Det var ingen som drog upp de här grejerna då. Så att...
Man visste inte bättre.
Nej.
Men det kan ju jag också. Jag är ju 40 liksom, så jag har ju också vuxit upp på 90-talet. Och det här är liksom så jävla svårt, för att nu... med MeToo-ögon, liksom glasögon på, då kan jag ju också inse att jag har ju förmodligen varit utsatt för x antal övergrepp baserat på idag.
Mm.
Men på den tiden kanske inte det hade klassificerats som det.
Nej.
Så att det är ju också en samhällsförändring. Och samtidigt har jag tänkt så här, ska jag då må dåligt för någonting som jag inte mått dåligt för då? För jag inte visste bättre, det är bestämt för att jag inte ska göra. Utan så här,
nej,
däremot så kan jag konstatera att jag har varit med om övergrepp. Men jag visste inte det då.
Nej. Jag tror de flesta kvinnorna i din 40-årsålder då,
ja,
kan säkert relatera till det.
Absolut. Det är väl liksom just när No More Fucks To Give, Mia Skäringer,
ja,
föreställningen att så här, där pratar man om det. Liksom på
de kvinnorna som går på den nu, de gick på Chippendales för 10 år sedan istället.
Ja, då var det säkert ladies night. Ja. Alltså det är ju också så bara...
Och då skrek de ju fast på ett annat sätt då.
Garanterat. Alltså så här, det är ju
så även där har det blivit en lite mer...
Absolut, jag tycker att det är så här, goes both ways. Liksom. Sen så måste man ju förstå att det stora problemet är att samhället är uppbyggt på fundamenter, så här, snubbar alltid varit lite över tjejer, och vi är liksom, vi står egentligen för 52% av befolkningen, så att så här, det ska ju faktiskt vara lika, inte så mycket mer med det.
Ja, det hoppas vi att de jobbar för där ute, ja, också.
Men hur mycket engagerar du i såna här grejer?
Nej, men jag blir ju ofrivilligt engagerad, för att så här, det drabbar ju mig på daglig basis, bara att man är tjej liksom, att man så här, prioriteras på ett annorlunda sätt. Nu är, inte så här, nu är jag ju, som ni säger då, och jag upplever att själv att jag är en stark kvinna och jag kan ta för mig, men jag ser ju människor runt omkring mig kanske som inte har samma kraft eller mod eller situation, roll etc. som jag har. De skulle ju aldrig våga sticka ut taken i de här frågorna. De kommer ju bli nerpetade av en chef eller liksom, bli prioriterad på ett annat sätt, just för egentligen bara att man är utav ett annat kön, och det känns liksom inte okej. Sen så tycker jag att så här, i grund och botten tycker jag att alla kan svara för sig själva, men vissa har inte fått det med sig liksom, och då får man prata för dem.
Ja, men det är bra, man ska vara språkrör för andra som inte vågar ta den fighten.
Ja.
Och det är som du säger, man föds ju på olika sätt.
Exakt.
Alla har ju inte den talets gåva eller slåss för det man tycker är rätt och fel då. Det viktigaste är att din kropp är din kropp, du bestämmer över den.
Precis.
Jag har en dotter hemma som är 15 nu, men när hon var 13 så gjorde hon ett skolprojekt som jag är väldigt stolt över som pappa. Då, det var foton skulle hon ta. Och då gjorde hon så, då tog hon en kompis och så fick hon vita kläder på sig. Vit t-shirt, vita långa jeans då. Och så på hennes kropp då så gjorde de handavtryck i olika kulörer.
Mm.
Över hela, över här och där och alltihopa då. Och då var det olika, och varje kulör var att min bror, min syster, min mamma, min pappa, min pojkvän eller sådär då.
Aha.
Hon bestämde vad de fick ta på kroppen på henne, om man så säger.
Wow, gud vad smart
det var, ja, det var så jävla snyggt fotot också då, på det här då. För då förstod man just det där att hon bestämde över sin kropp. Mm. Vad hon tillät att man tog på hennes kropp då, helt enkelt.
Men det var bara det här positiva då? Det var inte bara de negativa?
Nej, det var bara det positiva. Ja, exakt. Ja, inte... Nej. Vad heter han med klubban? Bosse.
Nej, farbror Bosse. Ja.
Farbror Bosse. Han är ju grym faktiskt. Jag tycker att han är så rolig. Det är
ett taxi. Men där är ju liksom ett så här perfekt exempel på hur humor funkar just det. För alla kan ju så här tycka att han hade så vidrig, men fruktansvärt underhållande. Liksom.
Glenn, har du lite nivåsättning idag eller?
Det tror jag. Jag ska kolla här. Vi har en nivåsättning här varje avsnitt vi gör. Så ska du se här.
Han är alltid förberedd också.
Gud, vad roligt.
Jag vet inte om jag ska ta den eller den. Jag vet inte vilken som är...
Vad menar ni med nivåsättning?
Ja, du får se. Det är det som avgör om podden blir bra eller inte.
Jaha, okej.
Okay. Det har ingenting med det att göra.
Nej. Lille Nils-Erik var otroligt förtjust i pannkaka. Till slut är det... Till slut var hans mamma tvungen att hejda honom och varnade honom för att han skulle bli jättetjock om han fortsatte att äta så många. En tid senare klev Nils-Erik på bussen in till stan med sin mamma. Då fick han se en höggravid kvinna sitta på en av platserna. Han steg fram och sa: "Jag vet allt vad du har gjort, men det är jävligt gött."
Alltså nej, jag orkar inte. Det är för dåligt, Glenn.
Det är för dåligt. Det är meningen.
Det är meta. Det är för dåligt där. Det blir kul.
Ju sämre det är, ju bättre.
Det var den du hade.
Ja, en.
Ja, i den nivåsättningen.
Men alltså, vi måste också berätta att Glenn har då handskrivit den där.
Ja, jag visst. Men jag kan inte, det är för långt att greja att hålla på och göra utan till.
Men sparar du alla de här? Du kan ju släppa en egen vitsbok, har du tänkt på det?
Ja, men det är ju inte jag som är, jag har ju skrivit upp vad andra skrivit, det är ju inte bara jag som hittar på dem här.
Men då kan det vara såhär Glenns bästa.
Ja, det finns nästan redan, va?
Det finns ett par hundra stycken på den här podden, olika avsnitt igen. Han avslutar också med lite roliga historier till det
sen.
Är du bra på sånt?
Alltså, jag är jättedålig på roliga historier. Du vet, förr i tiden höll man alltid på liksom, på ett annat sätt. Men nu är jag jättedålig. Jag är mycket bättre på så här anekdoter och grejer. Alltså, från verkliga livet. Jag vet inte. Jag är ingen vits.
Så du gillar inte typ att om en dvärg anordnar fest, är han mindre värd då?
Alltså, jag orkar inte. Nej, det är för dåligt. Men jag får ju, så här panik för att vitsen är så usel. Jag gjorde ju faktiskt om så här. Jag kom på att det blir jätteroligt om man gör så här, har du hört den förut, fast man bara berättar dåliga vitsar och skrattar åt hur dåligt det är, inte för att det är kul. Alltså,
det brukar vara så här.
Det brukar vara så. Du, men däremot så, det är så här, när du är med i så här Kändisfarmen, alltså du är ju min stora behållning. Alltså jag skrattar ju alltså ihjäl mig varje gång du är med. Det är så roligt.
Ja, tack för det. Ja. Det
ja. Härligt. Men,
du, jag tänkte innan vi slutar avsluta historien här lite. Nu ska jag bara höra en reaktion här.
Ja.
Vet du vad indiska barns favoritlek?
Indiska barns favoritlek?
Ja.
Hurri kurri, ingen aning.
Ja, men du var inne på det. Du var ju det.
Vadå, vad säger du?
Du sa någonting med hurri kurri.
Ja, hurri kurri. Vad kan det vara?
Nej, curry gömma.
Åh, såklart.
Det är ju världsklass. Världsklass.
Oj.
Ja. Men det är inget elakt i det.
Nej.
Men vi måste komma till dig nu. Ja. Du är adopterad.
Ja.
Från Indien.
Ja, stämmer bra.
Ja. Och du fyller 38 år nyligen. Läste jag på ditt Instagram.
40.
Nej, jag
med.
Indiska. Oj, då är stenkoll på mig.
Ja, Instagram.
Mer koll på mig själv uppenbarligen.
Ja. Ja, du är 40 år tolv där då.
Ja, men 38 Sverige år.
Ja. Vad är ditt första... Ja, dina föräldrar har berättat hur det var när de adopterade, eller?
Ja, absolut. Jag är stenkoll på min historia. Den är ju väldigt speciell, måste jag säga. Det finns en så här riktig sliding door. Så om jag vill göra en film någon dag så kan jag, om min bakgrund, så kan jag absolut göra det.
Sliding doors är ju att
alltså,
man har...
Det finns två liksom, potentiella slut på samma berättelse.
Ja. Men vad är själva delningen i din historia där då?
Ja, men, delningen är att jag hittades på gatan utanför ett sjukhus i Kottayam heter det, som ligger utanför Trivandrum, som är en liten stad i Kerala som är staten i Indien. Och
är du döv eller?
Jag blev omhändertagen av det här sjukhuset och de anställde en amma i ganska omgående, och där bodde jag i 2,5 år innan jag kom till Sverige. Men det som hände efter ett år var att då var ju adoptionsprocessen på gång och mina föräldrar skulle kommit ner och hämta mig. Men några månader innan jag blev ett år, då hade ett, som jag fått det återberättat, sen vet jag inte om det här är 100% sant, ett brittiskt indiskt par fått syn på mig, träffat mig, umgåtts med mig, blivit jätteförälskade mig och inledde en rättegång mot mina föräldrar för att de ville att jag skulle flytta till England. Till dem. Så då frös mina föräldrars visum, för de skulle ner och hämta mig ungefär 2-3 veckor efter det här. Och de fick alltså inte åka, och då skulle jag ha varit med mig där nere i en månad och sen skulle vi åkt hem tillsammans. Så det var en jättehård rättegång, som man har fått supermycket rubriker och grejer och i deras liksom press om gatubarnet som så här skulle till England och hamna i Sverige. Och stora anledningen varför jag faktiskt hamnade i Sverige är på grund av att överläkaren på det här sjukhuset, han älskade Olof Palme.
Oj.
Så att han backade mina föräldrar och liksom gick in och tog kostnaden för hela rättegången. Och så det är stora anledningen varför jag är i Sverige, annars hade jag varit i England.
Herregud.
Så det finns, alltså den är jättespännande. Så det brittiska spåret har jag fortfarande kvar att liksom lägga ut pussel på. Liksom.
Ja, just det.
Så det är spännande. Så när kom du till Sverige? Hur gammal var du då?
2,5. Och jag skulle varit 1, så det var ju liksom nästan 1,5 års fördröjning. Mm. Det är lång tid.
Ja, exakt. Du är väldigt, väldigt lång tid.
Men du har ingen, du kommer inte ihåg någonting om det där? Eller?
Nej, alltså jag var där nere, men däremot så märkte jag när jag varit där nere 3 gånger. Och då har man så mycket doftminnen. Mm. Alltså det kommer tillbaka. Så, men gud, här känner jag igen, men jag vet inte från var den är eller hur.
Nej. Liksom. Det är ungefär lite, man hälsar på sig mormor och morfar och sånt där. Eller farmor för min del då. När man var liten så kommer man ihåg en lukt därifrån med det är minnet man har mest nästan.
Precis, så att så här, det var jättesvårt att liksom, jag kommer inte ihåg några platser specifikt. Jag tror att jag kommer ihåg kanske en innergård liksom, så jag säger det här har jag varit förut, men det kan man ju också övertala sig själv om, så att den vågar jag inte säga att jag så här, konkret har varit med om, men doftminnen definitivt.
Mm. Men när du är där nere då, är du nere på det stället?
Förlåt, jag har ju stängt av ljudet.
Är du nere på det stället där du där sjukhuset låg då?
Ja, precis. Då har jag varit på sjukhuset 2 gånger och liksom blivit omhändertagen där.
Hur känns det? Liksom, alltså, är det Men först, hur är standarden där idag om man säger så?
Nej, den är, det är som att åka tillbaka till 70-talet idag. Och för dem så är det väl jättemodernt, jag vet inte. Men jag var där för 8-9 år sedan sist. Och det är liksom, det är väldigt speciellt liksom. Och ganska omvälvande. Sen var ju jag aldrig sjuk liksom, utan jag bara bodde där. Så att de har ju tagit hand om mig, alla som har jobbat på sjukhuset, inklusive den här amman som jag faktiskt fick träffa.
Vad skulle du sagt det? Har du träffat henne?
Ja, jag fick träffa henne. För jag gick till den här tidningen som heter Malayan Manorama, som är Malaya Lams tidning. Okay. Då. De bara har 87 miljoner läsare. Så det folk där nere. Och berättade om det här, och så kopierade de också de tidigare artiklarna som varit. Så det blev en jättestory igen, och då lyckades amman höra av sig via assistent och så vidare, för det visade sig att hon låg på sjukhus och hade, var svårt sjuk i diabetes. Hon hade så här amputerad arm och nästan inga tänder. Oj. Så jag tror inte hon lever tyvärr idag. Nej. Men jag fick träffa henne, och det var ju ändå starkt. Alltså hon tog hand om mig i 2,5 år. Mm. Min mamma har ju jag, hon har ju bara fött mig på ett sätt, så att det är nästan som en surrogat. Mm. Men det var ändå fint att få möta henne och ha kort på henne och sådär. Mm.
Då, hade hon ett barn till som var lika gammal som dig då, eller hade hennes barn dött? Eller vad?
Nej, alltså så, som jag fick det återberättat för mig av nunnorna på sjukhuset, eller på, vad heter det, förlåt. Det jag, nu tar jag om den här. Som jag fick det återberättat utav mig, utav nunnorna som var på ett kloster precis bredvid sjukhuset, och de samverkar på något sätt. Mm. Det var att hon, allting var planerat med dem, så att det var de som förlöste mig, och det var hennes bror som lämnade mig på trappen till sjukhuset. Och som jag förstod så vet jag inte om hon sa, i och med att jag inte är superbra på pidgin engelska, om hon var air hostess, alltså så här, typ flygvärdinna, eller om hon var a hostess, om hon var prostituerad. Vilket är en jättestor skillnad.
Ja, hyfsat.
Du uttalar eller inte bokstavsmässigt. Jag har inte så mycket som vill.
Och hade fött mig innan äktenskap. Och där nere så är det liksom, det är ju det värsta brottet du kan begå. Liksom. Det, Kerala är väldigt speciellt. Det är en extremt högutbildad stat. Alla är så här toppen i liksom Indien i utbildningsnivå. Men självmordsstatistiken är jättehög, för det finns inte tillräckligt mycket jobb till alla. Och sen så är den självvald kommunistisk. Så i hennes fall så var det bara att så här hemlighålla mig för att överleva. Mm. Så att hon blev alltså gravid med mig innan äktenskap. Så att det var därför jag liksom smusslades undan.
Ja. Ja, vad spännande.
Ja, så det finns lite att gräva i om man är sugen.
Ja. Är det något du kommer att göra?
Ja, det är det. Men det är liksom, jag märker att jag själv så här skjuter på framtiden hela tiden. Och det är på ett sätt lite dumt, för att man, snart kommer alla liksom vittnen etc. vara döda. Så några av de här nunnorna som var med var ju liksom 75 år då.
Ja, just det.
Och där nere kanske man inte blir så jättemycket äldre.
Nej.
Men absolut, samtidigt vill jag ta med mig barnen liksom på det här. Mm. Och jag är en 4-åring och jag tycker att han ska bli 6 i alla fall.
Mm. Mm. För ja, för annars har så mycket nytta av det egentligen.
Nej, egentligen inte.
Nej. David Batra, var det Sveriges sämsta indier, eller var det världens sämsta indier?
Nej, Sveriges sämsta indier.
Sveriges sämsta indier,
ja. Det var ett jätteroligt program, och det är väldigt, så här, väldigt typiskt Indien. Alltså man slängs mellan såna här jättekonstiga, jag tycker alla ska åka dit bara för att så här. Det är som att byta planet.
Men jag är lite rädd för det landet.
Ja.
Om du förstår, för jag har ju den mediebilden som man bara får härifrån. Man får ju inte den riktiga bilden.
Nej, men man får inte glömma bort heller att det är ett land som är så extremt stort. Det bor liksom 1 miljard människor där. Och jag kan inte så här legitimera vad de gör. För då finns ett extremt kvinnoförakt. För att kulturen på ett sätt inte är så utvecklad som vi västerlänningar är. Men det finns också väldigt mycket fredade zoner och civiliserade delar av Indien. Som inte alls... blandat med det som har varit.
Men är det någon turist, alltså Indien idag, är det mycket turister eller?
Alltså om du åker till, jag tror liksom det är aldrig tyvärr boomat i Sverige, men liksom är du så här från Israel, eller är du från Ryssland, är du från England som har jättemycket indier i, alltså som kolonial, sen kolonialtiden liksom, det finns en transaktion där. Då är det ett jättenormalt resmål. Men i Sverige har det liksom aldrig boomat, jag fattar inte riktigt.
Goa var det ett tag.
Ja, Goa är ju fantastiskt.
Mm. Den, men det är så jävla varmt i Indien ju. Är det inte det?
Nej, inte alla tider på året. Man får ju välja.
Ja, jo, det är sant. Det är sant.
Kan inte åka dit nu i 43 grader.
Nej, det går
skit
inte.
Skit om att åka var som helst. Ja. 43 grader.
Ja, men det är ju återigen om man har förutfattat meningar för olika grejer.
Nej, men Goa är ju helt makalöst. Det är ju också som, vad ska man säga, motsvarande Stockholm och Visby. Alltså det tar en halvtimme med flyg ner. Och Mumbai, som nu då förr i tiden hette Bombay, det är ju deras, alltså Bollywood, det är deras liksom, vad ska man säga, semester resort. Så de åker dit på helgerna eller bara partajar eller bor på lyxhotell och tar det lugnt liksom.
Var det inte något TV-program? Goa.
Ja, Club Goa.
Club Goa, ja.
Precis.
Det var
speciellt. Ralf Edström var med där.
Det tror jag inte, men säger du det så är det säkert så.
Alltså, jag känner inte igen det, men det kanske stämmer. Men det var många såna här gamla docusåpa-deltagare. Ja, och sen så var det väl Nalle Knut som gjorde någon tv-show där också.
Ja, just det, ja. Ja. Det var ju han med pälsen, va?
Precis. Ja. Det var väldigt roligt.
Och sen var det han Biffen med där också.
Vem är det?
Biffen, han är lite svullen kan jag väl säga att han är. Ja. Han säger från Göteborg, ljudtekniker eller någonting.
Ja, just något det. Just det. Det är också en gammal docu-karaktär. Ja, ja, precis. Ja, det stämmer.
Hette han Biff? Eller hette, gör han inte, men han kallas väl. Ja. Men Indien i alla fall var vi inne på. Mm. Fan, nu tappar jag så blir det frågat en fråga om just det. Men jag produktionen där. Ja. Så du pratar om Goa där.
Ja.
Du har ju varit med och gjort massa produktioner.
Precis. Mm.
Vilken är den bästa produktionen du varit med och gjort?
Alltså, roligast var nog Expedition Robinson.
Har du varit med och gjort det?
Ja, var där i nästan 4 månader.
Vilket år var du med?
Var det här 2002, kan det stämma?
Vilka var det som var med då?
Då var det ju Leif från Vedevåg. Och gud...
Var han som var ute och vandrade så mycket, va?
Nej, men Leif var ju han jätteknasig med Sverigetröja och cowboy.
Ja.
Var han ute och vandrade? Ja, det kanske han var.
Ja, skitsamma. Man läser bara tidningarna. Ja, men han Leif, var han kompis med han sen som var med i Idol, som har gått ner så mycket kilo i Aftonbladet nu?
Gud, nu är det så rörigt här.
Häng lite med alls.
Nej, inte med. Nej, men det var ett jättebra år. Ja. Det var ju, så
han vägrade vara med sen, för han blev ju parad ihop med hon Robinson Emma, som är ihop med en hockeyspelare nu. Ja. Lift. Och då hoppar han ju av produktionen.
Jag hänger inte med alls. Alltså. Jag vet ju hur du snackar med Robinson Emma.
Det måste varit Leif, skitsamma. Kör på.
Han är en väldigt unik person i alla fall. Så tog lite Sverige med storm, tror jag. Och sen så var det... Gud, det var ju så Kent...
Ja, just det. Ja. Med skägget,
ja, exakt. Det var ju ett superår verkligen. Mm. Så det var väldigt, väldigt roligt att producera. Jag tror att det var Jan Emanuel var med också, om han vann det året.
Var det året han vann?
Ja, jag tror det.
Så han blev politiker med de pengarna.
Precis.
Va? Och sen så blev han någonting annat.
Sen blev han korrupt. Ja. Sen blev han politiker igen.
Och sen blev han ju rik. Kan vi säga
utan under. Är det han Biff?
Ja, jo, han är väldigt bra.
Jag fan att det var det året. Gud, jag är...
Vem var programledare då?
Det var Anders Lundin. Ja, ja, det var 2002. Har Alva bara 90-talet ut, tror jag.
Ja, ja. Mm. Men det slog ju igenom som en bomb. Det var det 97 eller någonting första året. Där.
Ja, när Martin Melin var
med. Ja, herregud. Ja. Man satt ju verkligen och räknade timmarna nästan för att det skulle komma nästa avsnitt. Ja. För de gjorde alltid sån häftig cliffhanger på varje program också.
Exakt. Vi hade ju inte varit med om den typen av produktioner. Nej. I Sverige heller. Så det var ju så här... Alltså, jag var ju... Vad gammal var jag? Jag var 24. Alltså drömjobb. Mm. Singel och 24 år. Och så var där nere i Malaysia i nästan 4 månader.
Men ni fick väl bo lite bättre än vad de gjorde? Eller?
Vi bodde lite bättre, men inte superbra. Men vi var väldigt många unga människor i produktionen. Så det var ju liksom som en stor liksom partyö i 4 månader.
Men ser man
kom inte hem med några pengar överhuvudtaget.
Ja, det var så. Är det dåligt betalt i produktionsbolag? Så, för att nu tänker jag att det är väldigt mycket unga människor som jobbar i produktionsbolag. Eller är det så... tufft arbetsschema som man måste vara ung på att orka med det?
Nej, men det hänger ihop. Alltså, dels tror jag att det är ganska dåligt betalt. Sen är ju allting projektanställningar i princip. Så att du får ju inget fast jobb. Du får ju inte så här, det är väl inte så många som är fastjobbande idag överhuvudtaget. Men du får ju inget fast jobb på ett produktionsbolag. Utan då får du 3 månaderskontrakt eller så får du ett halvårskontrakt eller årskontrakt och så vidare.
Aha.
Så ser det ut. Och sen så nej, det är inte speciellt bra betalt. Det var inte det då i alla fall. Kanske lite bättre idag.
Men vad krävs för att komma in på det? Eller få det jobbet? Liksom?
Nej, egentligen inte speciellt mycket. Men jag så här, hade väl lite tv-erfarenhet. Hade gjort några tv-jobb. Och det var egentligen, jag var skripta då. Det vill säga att jag sitter och tar tidskoder och ser till där händer det där. Och nu måste vi skriva upp den tidskoden. Alltså, det skedde liksom manuellt.
Ja, för att när ni ska in och klippa sen ska ni veta ungefär vad det ligger i filmen. Då.
Så man hjälper efter produktionen så att säga.
Ja, okay.
Egentligen så är det väl bara att man vill jävligt mycket och ett jävla namma och verkligen ett driv in i branschen.
Mm. Ja, för oftast de vill väl komma vidare upp, va?
Ja, precis, ja, som du vill. Det är ju som alltså tv-produktionsbolagsbranschen mycket är ju som en McDonald's-värld. Mm. Alltså du börjar som diskplockare och sen så kan du jobba dig uppåt och bli restaurangchef till slut. Och så funkar det i tv med. Du börjar som proddas och slutar som producent. Mm. Så har ju jag jobbat mig upp liksom.
Ja, vad härligt. Men du sa att det var så mycket fest, eller ni festade tillräckligt mycket då, så du hade inga pengar med ens hem?
Nej, nej, nej. Alltså, det var ju partyn hela tiden. Vi bodde ju på en ö. Det fanns inget att göra liksom. För vi gick av passen så ja, då var det ju en fest. Och sen var det också, det var ju också fotbolls-VM. Och vi var ju
vad snackar du om för nu?
2002.
Ja, i Japan.
Ja, ja. Ja, så att, och vi var ju i Malaysia, så det var ju liksom bästa sändningstid för oss. Så att, och vi var ju också en samproduktion, så Danmark var ju där och så var ju Belgien, Holland där. Och alla var ju med i VM. Så ja, det var ju liksom, alltså ni förstår ju själva. Det var ju partyn och battles och allt möjligt.
Kan man säga att det var fredagskänsla hela veckan där, Glava?
Yes! Det var den goa låten After Work med...
Va?
Kan du inte det?
After Work, det är en världskänd låt.
Vilken är det?
Va? Skojar
du? Angerisk skandal.
Har det inte kommit utanför Göteborg
låten?
Nej, låt
det är inte sant.
Är det här någon 70-talslåt eller?
Nej.
Om vi säger Björn Rosenström.
Jaha.
Då är det väl lite...
Nej, vänta nu. Jag tror bara kan en låt med honom bara, kan du va?
Ja, men han är sett Trubadur, singer songwriter.
Ja.
Men, åh gud, har han varit med i någonting?
Nej,
inget Idol eller något sånt där.
Nej, han har varit med i våran podd.
Han har varit med i våran podd.
Ja, exakt. Det var där han slog igenom.
Precis, nu skäms jag. Ber om ursäkt. Ja. Nu är det Glenn som hostar.
Ja. Det brukar han göra faktiskt.
Är det
så det är lugnt.
Nej, men det är ingen fara att du kan det. Det är inte alla som vet vem Björn Rosenström är.
Men jag känner igen namnet. Jag har något utseende framför mig.
Yxan som busar med flickorna små... Nej, säg ingenting. Nej, glöm det. Sämsta produktionen du har varit med om då?
Ja, det är väl Kungen av Tylösand.
Ja, det är så.
Ja, absolut.
Och vi lämnar det där helt enkelt, eller?
Nej, det behöver vi inte göra. Men det var ju liksom, det var ju total katastrof. Haveri från början till slut. Det finns inte så mycket mer att säga. Alltså, allt ifrån att personalen liksom, det var så här, det var mycket som gick fel och mycket som vi själva absolut påverkade, men mycket som också gick fel från setupen i Halmstad. Vi var lovade liksom hela teamet. Jag var ju projektledare, så att jag skulle ju ha hand om liksom logistiken för boende, för personalen, alla kontrakt, alla avtal, budget och så vidare. Så vi var ju lovade x antal hotellrum på Hotell Tylösand. Och sen så ja, därefter skulle vi göra en produktion. Sen hade projektet sålts in som att det var ett gäng glada ungdomar som skulle ha sin bästa sommar i Sverige i Tylösand. Och jag tror att hotellledningen trodde att det här var lite som, det fanns ett produktion som hette typ Sandhamn, som var så här, gud, allt var så high five och pikétröja härligt på Sandhamn. Men så var det ju inte. Och när de insåg att så här, de hade lite blivit lurade och förda bakom ljuset, då liksom drog de in alla hotellrum. Och jag var insåld på det här projektet för att vi skulle bli lovade en skön sommar i Tylösand och vi skulle få en villa vid havet. Det fanns aldrig någon villa liksom. Så vi delade på en sån 90 säng i ett konferensrum. Och så flyttade vi i princip olika konferensrum varje kväll. Och ibland sov vi liksom på en helt annan adress. Och någon gång sov vi faktiskt i en bil till och med. Så det var inte superlätt liksom förutsättningar för att kunna jobba och göra ett bra jobb heller. Och teamet, det enda jag fokuserade på var att liksom lösa boendesituationen för teamen som var inackorderade lite överallt.
Ja.
Och det var...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fruktansvärt, folk sa upp sig på löpande band och jag förstår absolut till 100% varför. Det är liksom, jag hade inte så mycket med själva liksom produktionen att göra, men det verkade som att det gick en hel del snett där också.
Gick det programmet i flera år eller var det bara ett år?
Nej, det var bara den säsongen liksom. Och det här var ju liksom baserat på egentligen ett koncept som fanns då internationellt som hette Jersey Shore som gick på då MTV. Där egentligen man gjorde TV på ett helt nytt sätt, att så här, deltagarna själva drev innehållet, att det inte fanns liksom fasta moment som ett öråd exempelvis eller som en tävling eller utrustning, utan här var det bara att hej, vi hänger på er och så ser ni vad ni vill göra och så kan vi kasta in en bar i lotteriet och vi kan kasta in liksom en tatueringsstudio. Vad gör ni när ni får det här? Ja, hur agerar ni på det här? Och i USA gick det ju hur många år som helst. Och nu tror jag till och med att det heter Gordy Shore, finns det någonting. Men i Sverige funkar det inte alls.
Nej.
Det blev för galet.
Det blev för galet för oss svenskar helt enkelt. Men det beror ju på vilka personer. För två personer har blivit mediakända, va?
Ja, och det var väl egentligen de som också var så pass explicita kan man väl säga under inspelningen där. Så att det...
Nu får vi vänta lite. Explicita, ja, men stack min
ut,
förmåga.
Stack aha, ut liksom, okay. Och så här, tog plats. Yes. Alltså, de hade ett medialt kall, kan man säga så. Det finns ju sådana, ja, men Samir Badran är ett superbra exempel från Paradise
Hotel. Vill lyckas då, eller slå igenom helt enkelt.
Han hittar en plattform för att nå ut. Man vet inte riktigt vad man vill nå ut med, men det kommer lösa sig. Mm. Det vet man, bara man får den där 15 minuten av brömmelse.
Mm. Och vilka var det då? Det var Nemo Hedén och så var det Jocke...
Ja, nu heter han Joakim Lundell.
Ja.
Ja, det var ju de två som var liksom... Ja. Kärnfigurerna.
Men vi släpper det. Det var ett skitprogram helt enkelt.
Ja, det var ett jävligt... jag tycker inte det var en 100% skitprodukt, men det blev inte bra för någon, varken deltagare eller personal, och det känns som ett 100% misslyckande.
Mm.
Absolut.
Känner man skuld då? Efter
ja, det? Otrolig skuld skulle jag säga. Det var inget kul.
Nej.
Man vill inte, och framförallt när man jobbar med unga människor så tycker jag i alla fall att man har någon form av ansvar, men det, som omständigheterna såg ut med boendesituation, vi var helt utmattade allihopa, så var man liksom, man fokuserade bara på det man kunde lösa för stunden och så såg man inte helhetsperspektivet, och hade någon bara kommit in och bara såhär, vänta nu, vad fan är det som händer, då hade man förmodligen hajat till. Men det kom aldrig någon sån. Men som sagt, jag tar fullt ansvar för att det inte var bra.
Ja. Och då gör man en pudel helt enkelt.
Ja.
Svårare så är det inte.
Nej.
Men det kan inte vara ditt fel, men det är bara för du, det måste ju finnas någon över dig.
Absolut. Ja. Men det var liksom ja, men som sagt, det var en väldigt speciell situation och det liksom motarbetades extremt mycket liksom från Halmstad själva. Det var ingen som ville ha oss där liksom. Plus att så här, kanalen krävde en viss typ av program som vi försökte liksom leverera, och här någonstans blev det ju liksom en clinch.
Mm. Vilket år var detta?
Gud vad 17, det här är alltså, måste vara 2010 tror jag. 2010, okay. 8 år sedan.
Mm. Känns så mycket mer längre tillbaka.
Ja, alltså, verkligen. Men det har ju hänt, alltså, jag tror liksom ingen, det blev en sån här läxproduktion.
Ja, det blev
så
det.
Så det får inte hända.
Det är lite Lex Maria-variant då, ja. I produktionsvärlden här.
Precis.
Vi gör en till Lysandia mellan här. Oh.
Men sen tror jag liksom, hade det programmet gjorts idag baserat på vad som hände på Paradise Hotel och att samhället ser helt annorlunda ut idag, kan ha en fullt gången karriär. Mm. Om du är med i Paradise Hotel, det gick ju inte på den tiden. Mm. Då var man, om man var med i en dokusåpa, då fick du inga jobb. Alltså riktiga jobb. Då var jag tvungen att gå i en viss typ av säkerhetsavstånd innan du kunde bli rekryterad igen. För hade du stuckit ut i en dokusåpa, det var något negativt. Mm. Idag är det något positivt. Mm. Idag är det Samir Badran bra. Mm.
Ja, det är språngbräda då mot vad du var innan.
Ja, precis. Mm.
Men vi är tillbaka till det här igen nu. Adoptera, kommit till Sverige. Vilken stad kom du till då?
Då kom jag till Örebro.
Örebro?
Örebro! Oh. Ja, eller utanför Örebro till och med. Så där bodde jag fram till jag var 10. Sen flyttade vi till Kullavik utanför Göteborg.
Åh, oh, oh. Härliga Kullavik.
Härliga Kullavik.
Där dricker man ingen bärs inte.
Vad dricker man där då?
Champagne.
Champagne, prosecco och vin.
Men det är roligt, för alla som är så här från Hovås, de säger sig så här: hej, jag heter Anita, jag är från Hovås. Eller så säger man så här: hej, jag heter Anita, jag är från Kullavik. Ja, så där var liksom att kasta sig in i något helt annat. Det var ju som att flytta från liksom Bonavishan, ja, till liksom, alltså vitaste Lidingö. Alltså det var väldigt, mm, väldigt speciellt.
Varför pratar de så på Lidingö?
Ni vet ju vad det är från.
Nej, berätta.
Skojar ni?
Nej, då hade vi inte frågat.
Nej, men alltså de Lidingöborna hade alltså sommarhus på Åstol.
Jaha, nu är jag ju med.
Alltså då, okay, kom de
fick igen det med sig.
De har göteborgska hit.
Ja.
Och så applicerade de på stockholmskan och då blev det Lidingö och då blev det väldigt, väldigt, väldigt så här. Väldigt
det här är ju ett skop ju.
Du, det är därför, fan, jag tänkte på det. När jag var med på den här FCZ så tänkte jag på, du hade en kille som heter Tor,
ja,
Kullgren.
Han är från Lidingö.
Han är, ja, från Lidingö. Ja. Han pratade så här också. Ja. Tänkte, vad fan, är du dum i huvudet eller? Tänkte jag då. Men nu, ja, när du säger det. Fan, nu kopplar
det. Vad tog man och tog det? 8, 10, 10 år?
Det är ju 7 år sedan.
Nej, men så det är därför. Alltså, och det här är ju jättelänge sedan. Alltså, ja, flera, i alla fall 100 år sedan.
Åstol passar ju till Lidingö så sätt.
Men de pratar så här åt byarna. Marstrand Åstol.
Mm. Vad härligt, ingen lektion vi fick oss här nu då.
Sådär, jag visste inte att det skulle komma hit.
Kommer du ihåg som vi hade i podden som hade...
Ja, det vet jag. Ja. Janne Josefsson, yes, har vi haft den podden, yes, då. På tal om han haft lite udda figurer då.
Ja, ja, ja.
Han hade ju ett hus där ute.
Ja, ja, han har ju alltid... Ja, ja, ja.
Och jag har målat busskuran där ute, fast golvet skulle ha, någon ska ha fyrkanter där. De har jag målat.
Har du gjort det?
Ja, de kom ut en båt där, vet du.
Ja, precis.
Det heter ju inte busskur då, det heter ju båtkur.
Båtkur.
Busskur. Busskur. Nej, men han rökt alltid... Jag spelade in... nu kan man prata om det. Jag spelade in Studio Virtanen för TV8 i många år. På Marstrand är du alltid gästade också.
Så jag har
alltid
träffat... gjorde jag, kan inte säga, men jag var med i det programmet.
Ja, du var med 2 gånger tror jag.
Satt på ett lastbilsflak.
Ja. Ja, men då var jag ju i produktionen där.
Ja.
Så vi har ju träffats flera gånger, för att kommer inte du ihåg. Men du träffas mycket människor.
Ja, alltså, det är inte så elakt, men...
Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Men då, vad heter det, bjöd alltid Janne Josefsson in till en drink.
Åh, vad härligt, ja, det låter.
Jag fick aldrig följa med dem.
Fick du inte?
Nej, det
fick inte.
Det var en grabbagrej. Nej, men de var ute och rökte fisk och på.
Ja, men det är typ, det är därifrån upproret kom, tror jag.
Vadå?
MeToo-upproret började.
Ja, ja, säkert.
Men det är, nej, det är fint, där ute är det.
Åh, gud.
Ja, så är det. Men det är fint. Kullavik i allvar var
vi. Kullavik var vi. Och sen så, för mina föräldrar öppnade en verksamhet där, alltså inom hantverksindustrin. De hade en kakelbutik och så pappa hade en entreprenad kopplad till den. Och sen så i Särmotet, låg den.
Oh.
Och sen så bestämde, de gjorde den tillsammans med en affär inne i Göteborg som heter Interkaker, eller byggentreprenör. Så att då bestämdes det att den skulle flytta vidare till Strömstad. Mm. Så då flyttade jag liksom, ja, jag var ju bara 10 år, så vi flyttade med. Så att jag växte upp i Strömstad mellan 11 och 17. Och sen flyttade mina, kom byggkraschen där runt 92, tror jag.
Ja, stämmer.
Ja, så då överlevde faktiskt inte verksamheten. Så då flyttade min mamma hem till Örebro och började på bank. Och pappa flyttade till Tyskland. De separerade inte, utan de var från tillsammans.
Men ja, men de letade jobb.
Ja, och för att liksom överleva i princip liksom. Så då blev det att jag också fick flytta hem till Örebro. Så flyttade pappa hem på heltid också. Och startade upp ny verksamhet här.
Var det 6 eller 7 år då i Strömstad? Hur var det?
Ja, 6 år. Alltså egentligen de här roligaste uppväxtåren. Mellan 11 och 17.
Då man formas.
Ja, exakt. Ja.
Hur var det gött det?
Jag älskade det. Ja, jag hade så fruktansvärt roligt. Vi var liksom som en så här... Det är speciellt, jag vet inte, du är ju från centrala Göteborg.
Ja, Hisingen. Ja.
Och du är från?
Ja, Frölunda.
Ja, men när man är på en så här man bor året runt på en så här sommarstad, så liksom, det blir en väldigt, väldigt, eller turistort kanske man ska säga. Det kan heta likadant upp i Åre. Det blir en väldigt speciell, liksom, liten skyddad bubbla, och sen så är det som att man så här tar in hela liksom världen på sommaren och man lever för den, och sen så bara är man sitt lilla järngäng igen. Alltså vi hade väldigt, väldigt kul. Jag har så goda minnen från Strömstad.
Har du kvar några vänner därifrån?
Absolut, och det är jättemånga som har flyttat upp till Stockholm. Så att vi ses lite random. Vad sa du?
Vad är det för fel på dem?
Det är inget fel på dem. Men, alltså, jag har inte...
ja, men de har flyttat hit.
Men det är väl jobb, antar jag. Nu har ju Strömstad blivit så otroligt norsk. Norsk intaget.
Ja, ja, det är ju bara norrmän där nästan.
Ja, och det, så var det ju inte på den tiden. Det var ju vissa dagar som norrmännen kom.
Men, men vilka byar, ska jag ha sagt, men vilka ställen är det Stockholm man åker ner till då? Nu?
Alltså nu...
Är det Grundsund och sånt? Och...
Ja, Grundsund, Marstrand, Åstol till en viss del.
Mm.
Absolut. Så att man rör Käringön. Alltså, ja. Ja, typ.
Fanns det inte en sån här Stockholmsvecka de segla? Kallar de inte det också?
Ja, men det är den på Marstrand.
Ja, det är visst att de heter Stockholmsvecka eller?
Men eller det kanske bara heter Seglarveckan då?
Ja.
De festar så inåt helvete. Och
men först kör man vid Marstrand och sen kör man Båstad. Och sen åker man över till Visby. Så ser det väl ut.
Ja, det gör det säkert.
Så man har liksom täckt Sverige där.
Ja.
Mm. Ja,
det var en
27, 28, 29.
Ja, det är mycket möjligt. Ja. De ska ha något att göra, pojkarna.
Precis.
Mm. Där kan vi snacka om att spruta champagne.
Verkligen.
Mm. Och till och med ställa in den och dricka upp den eller sånt där. Vad heter det?
Traska.
Spyne.
Traska är roligare.
Vaska är den roligare.
Traska. Jaha, det är det man går därifrån bara.
Ja, du bara beställer och så går det.
Fy fan, vad idiotiskt alltså.
Ja, men jag skojar nu. Det är väl bara en sägen, hoppas jag.
När konsumtionssamhället har blivit så dumt.
Ja, visst har det blivit.
Ja.
Bara visa hur mycket pengar man har.
Ja, gud vad menlöst.
Ja. Det glömde vansinnigt på sånt.
Ja, det är klart
det. Spyr på det.
Nej, men det är alkoholmissbruk kan man kalla det.
Det är det jag menar, det andra skiter jag, men...
Men skolan då? För det var ju ett jävla konstigt ord för oss som inte kan läsa. Dyslektiker. Så heter det.
Ja, precis. Nej, men jag liksom, jag hankade mig fram i skolan. Det gick väl bra. Jag kunde säkert gått ännu bättre om jag inte hade haft dyslexi. För att det var ju mycket... Fast på den tiden liksom fick man ju aldrig någon diagnos. Och det var ju liksom inte ens ett vedertaget begrepp förrän kanske... 5-6 år efter jag slutade gymnasiet, då börjar man prata om det på riktigt.
Men hur beter man, eller beter man?
Nej, men alltså
hur känner man rent läsmässigt?
Nej, men jag kan ju läsa en text och hoppa över ord, men nu har jag ju haft det här så länge och liksom lärt mig att hitta en plan. Alltså man löser ju problem för sig själv hela tiden. Jag var faktiskt på en så här dyslexi seminarie där Peggy Berkelin höll tal, och han var så här, dyslektiker är oftast extremt kreativa, och det kan jag känna igen liksom väldigt mycket. Så jag kan läsa en text och så kan jag hoppa över x antal ord, men jag ser ändå att jag har hoppat över dem, så då måste jag hitta på historien vad det stod, fast jag vet att jag läser fel. Och sen så i skrift så kan det vara så att jag kan skriva en text och sen kan det behöva gå alltså 5 timmar till en vecka innan jag ser att det är som, men gud vad har jag skrivit? För jag ser inte felen själv.
Så är det samma som du?
Ja, ja, jag känner igen mig exakt som du säger. Ja. Sen det stora problemet jag hade i skolan, för man, kung Carl Philip, prins Philip, pratade jag om det, man hade ont i magen, vet, man hade högläsning på den tiden, jag vet inte om de har det fortfarande i skolan, men då hade man ju en mening, man kunde ju räkna vilken mening man skulle få, så satt man ju över på den meningen, men när man kom dit fram så klarade man inte av det ändå. Men för mig var det stora problemet, det var att fick man ett stycke hem man skulle ha prov på,
ja.
Och skulle jag läsa då ett stycke då, eller en mening eller någonting, och jag fick ju hanka mig fram för varje ord jag skulle läsa igenom då, och var det ett långt ord så var du helt kört. Och när jag läste den meningen och sen har jag läst det i stycket, så kanske min mamma frågade, ah, han Gustav Vasa, vilka två orter drog han skidorna mellan då? Och jag bara tänkte, vadå, varför åkte han skidor? För vadå, två orter, vad pratar han om? För jag har ju inte förstått vad jag har läst. För jag har ju bara läst ord för ord.
Ja, det var fokusera
jag,
på det.
Ja, ja. Jag får inget sammanhang över en mening eller över en, ett stycke. Så jag har ju aldrig vetat vad jag har läst. Hur ska jag då kunna ha ett prov på det jag har läst när jag inte fattat vad jag har läst? Ja. Det är jättesvårt, ja.
Men är det någonting som blir bättre med åren? Eller är det bara att acceptera att det är så? Eller?
Alltså det är det jag säger, med att man blir liksom äldre så hittar man ju också... Alltså första gången du sätter på dig en jacka, då har ju inte du en aning. Alltså det är klart att ett spädbarn håller på och krumbuktar och så. Men när du har satt på en jacka 200 000 gånger, då vet ju du exakt vad du gör. Och det är väl samma sak med det här. Alltså så för varje gång man har gjort någonting så hittar man ju arbetsmodeller i sitt eget huvud för hur man löser problemet. Så att jag kan väl uppleva att det går bättre nu. Samtidigt så skulle jag och min kompis sätta oss och läsa en bok samtidigt. Då skulle hon vara klar 4 timmar innan mig. Och vi skulle sträckläsa.
Ja.
Garanterat.
Och så skulle hon förstå bättre också.
Ja, alltså för det är många gånger jag måste läsa om samma sida 2-3 gånger för att så här, för först kanske det bara är liksom egentligen en text och sen så är det så här, aha, det finns ett innehåll. Oj, och det här fanns också. Alltså det behöver liksom skiktas ner på något sätt.
Jag måste bara berätta, det var grannen som tog sin helikopter och åkte nyss här. Och nu någon annan granne som borrar här, vad det är för oljud när undrar då.
Det är så här på Östermalm.
Ja, fina.
Kallas det Östermalm?
Det här kallas faktiskt Gärdet. Det är ett gärde emellan liksom.
Ja.
Det var ju Bonavischan förr i tiden.
Gärde är egentligen, det är att en plan mark helt enkelt. Okay.
Plan och plan, jag vet inte fan. Men
nej, det, vet
det är ju upp och ner som...
Men vad är ett gärde då? Jag som inte kan...
Ett gärde är en stor jävla plätt.
En plätt.
Ja. Och det är rätt, men jämnt behöver du nog inte vara kanske.
Nej, nej.
Jag måste bara dubbelkolla med, vad är klockan?
Den är 14.03.
14, ja, men det är okej. Kvart över ungefär.
Kvart över, ja.
Ja, men då får vi pinna på lite.
Ja, men då, nu, Glenn, nu fick jag ångest. Men ja. Anita har ångest för det här.
Ja.
Fem på morgonen i New York City går en man i en sliten gammal hatt. Sveper rocken kring den tunna kroppen, huttrar till, det har varit kallt i natt. Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko, vandrar vidare men utan framtidstro. Fem på morgonen i Hallonbergen står en kvinna med gråten i sin hals. Tittar håglöst in i morgonsolen. Hon är trött, hon har inte sovit alls. 2 av 5 miljarder människor på vårt klot, men mot deras ångest finns det ingen bot. För de är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte se hur Gustav Adolf pekar på sitt torg. Det är inget fel på att vara etiop, men inte riktigt rätt ändå, det vet de allihop. Krampar när de får en mindre syn av hur vi som är från Götet tar en öl på Avenyn. En fotbollskille får sitt genombrott och snackar proffskontrakt med 5 italienska klubbar. Ändå känner han att tåget har gått. En annan gubbe med en ollontusing och en latex-tjuva skriker Tommy rör gubbar, men det ger honom inte nåt. Samma tomma blick och tåras salta smak,
Om man frågar säger båda samma sak. De är ledsna för att de inte är från Göteborg. De kan inte se polisen dunka buss på Schappans torg. Det är inget fel på att vara från Mölndalsbro. Men 14 stopp med fyran svider mer än man kan tro. Och de gråter och slår de krampar när de får en mindre syn. Har vi som med från Götet? Har vi som med från Götet?
Ja, där hade vi den. Jävlar anamma med De är ledsna.
Mm.
Skön låt.
Härligt. Och jag fick ju ångest här nu, men det berodde på någonting helt annat.
Ja, Anita vet inte om hon har fått ångest för att hon har hört den här låten, men...
Nej, men hon är ju nästan från Göteborg, Kullavik, ja, där på.
Hon ligger och nosar, ja, och snubblar in på dig, Glenn, varje gång.
Då måste jag nu, när du pratar så måste jag bara ta en historia. Det är ingen historia. Vet du vad dressingen säger när man öppnar kylskåpsdörren?
Nej.
Please close the door, I'm dressing.
Åh, nej, men det är för dåligt.
Ja, det är så dåligt.
Åh, det är så dåligt. Det är så dåligt. Åh, herregud.
Det var väl bra.
Vi skattat mig för det. Det var nog det sämsta jag har till mitt liv.
Du är helt tyst för en gång skull. Du är till och med arg.
Vad heter kvinnan som alltid har peruk då?
Som alltid har peruk?
Ja.
Alltid har peruk.
Hedvig.
Oh.
Hedvig, ja, klart.
Den var dåligt.
Ja. Nej, men den var ju rätt fyndig.
Den var ju fyndig.
Ja. Du är nykär, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Alltså, nu har vi snart varit ihop i 2 år, men ja.
Ni bor ihop, eller?
Ja, vi bor ihop, precis. Ja. Han bor hos mig.
Han får flytta in till
dig. Han fick flytta. Nej, vi bor ihop. Ja.
Vad härligt.
Ja, det är så härligt.
Och det bästa med det lilla jag har hört, så är han ju fotbollsintresserad.
Extremt
extremt intelligent också.
Väldigt intelligent kille. Det är väldigt nytt för mig. Jag har liksom aldrig varit...
Du har aldrig varit ihop med någon intelligent kille.
Nej, jag har aldrig varit med någon intelligent kille. Jag har aldrig varit ihop med en kille som är så sportintresserad.
Det är härligt.
Liksom extremt mycket fotboll. Det är väldigt mycket FIFA och sen är det hockey. Men det drar ju också med sig att vi sportar ju ganska mycket tillsammans.
Ja, det är kul.
Det är jättekul. Och jag har ju tvingats bli lite mer fotbollsintresserad. Helt plötsligt vet jag vad massa spelare heter och sånt där som jag aldrig skulle gjort för ett år sedan.
Fan, vad bra.
Ja,
men det är
kul. Det är lite grann det där. Alltså, ju mer information man får, ju bättre människa blir man ju.
Ja, ja, absolut. Ja. Men ibland kan jag ju kräka spelare skiten också och tycka att såhär, ja, det är så. Fan. Jag bara, vad ska du kolla på den här matchen? För det är en spännande match, men det är ingen utav dina lag. Nej, spelar det någon roll? Det är tydligen helt oväsentligt. Det är så?
Ja, Camilla, min sambo, hon vet ju ingenting. Nej. Jag försöker förklara offside för han är nu i 3 år. Det går inte in.
Jag tror jag har... Jag ska inte säga att jag har koll på det, för då kommer ni bara ställa massa frågor som jag inte klarar av att svara på.
Men du, vad gör du nu dagligen, när man säger? Vad har du på dagarna?
Ja, men vad gör jag nu dagligen? Jag jobbar väl mest med mina poddar. Och nu kommer de bli 3 till antalet. Så att,
kan du berätta vilka de är?
Ja, jag har en podd med Ann Söderlund som heter Lille Lördag. Som är vår liksom, största podd. Och sen så har jag en ny podd tillsammans med Ann Söderlund och Manne Forsberg och Nisse Edvall. Och som kommer heta Kvartsamtalet. Där vi ska vara liksom en duopodd, kan man säga. Eller ja, kvartett. Och sen så kommer vi ha en, eller så har vi en crime-podd som heter Lille Lördag Crime. Som kommer nu flyttas till Podmi och heta Partners in Crime. Så det är jag, Ann Söderlund, som har den också. Älskar crime.
Ja, men jag har faktiskt inte lyssnat på det, just den crime.
Nej, där. Den är jättebra, den tycker jag man ska lyssna på.
Ja.
Ja.
Vad är grundförutsättningen av crime, förstår du? Vad det är?
Ja, men vi pratar ganska mycket om så här, alltså, egentligen tog vi spjärn i att så här, kvinnomord, kvinnobrott, alltså att det sker så otroligt mycket våld mot kvinnor och liksom även kvinnliga mördare är ju extremt kittlande liksom. Så att, så här, det finns väl ett kvinnofokus, men det är en crime pod, så kan man väl säga. Och sen så håller jag på att skriva, eller jag har skrivit en tv-serie som vi nu sitter i förproduktion med. Men mer än så kan jag inte säga.
Nej, spännande.
Mm, så det gör jag. Och sen så håller jag på att utveckla en app mot äldreomsorgen som vi nu håller på att testa oss fram med. Så nu har vi gjort en prototyp som det heter, så nu testar vi den.
Har du någon hobby eller vad gör du fritiden? Vill du ha roligt eller slappna av? Eller vad
Gud, alltså, när jag är ledig då vill jag ligga och löka och mata bra serier på liksom Netflix eller Viaplay och bara så här umgås med vänner, gå ut och äta. Jag tycker det är skitkul att gå på konserter och shower och då händer det väl att det slinker in i någon teater också. Alltså jag blir ganska så här in bio i den kulturella sfären liksom, där hittar väl jag kraft eller vad man ska säga. Och sen så tycker jag älskar att hänga med ungarna och göra grejer med dem liksom.
Ja.
Hur gamla var de då?
Jag har inte sagt det, men nu ska jag berätta det. De är 7,5.
Du kommer in på ett och börska.
7,5 och 4,5.
Ja, då är du full roll i det alltså.
Ja, ja, verkligen. Absolut.
Är de med i någon idrott eller någonting? Eller någon
Penn spelar fotboll, Djurgården.
Ja.
Djurgården.
Djurgården.
Ja, ja, det kan vara värre.
Det är närmast... Det är nästan bara logistiken som får avgöra.
Ja, men jag gillar det. Ja. Det gillar jag. Man ska spela där man bor.
Ja, det är bara konstigt. Skulle jag så här, ja, hennes pappa är AIK, men skulle jag så här, åka med henne till Solna varje dag? Skulle inte bli, eller varje gång ska träna? Nej, kommer inte bli av liksom.
Tröttnar man till slut.
Ja,
dödar man själva intresset.
Precis, och det är viktigast att det får leva.
Men är du en sån mamma som är... gör vad ni vill barnen, om man säger så, att de får testa på allt eller sådär, eller vad?
Både och, för jag testade, alltså vi har varit liksom, fan, det är första gången i livet man är förälder, det är klart man är bättre på att vara förälder till barn 2 och man kanske var i början till barn 1 och så vidare, men då får man ju prova sig fram och så vidare. Men just i hennes fall så har vi testat så här, vad vill du göra? Och så säger hon så här, jag vill rida. Ja, och så går vi och rider och så kostar det hur mycket pengar som helst, så köper man så här utrustning, och sen så bara efter 4 gånger så bara, nej. Så den här gången bestämde jag faktiskt att hon skulle spela fotboll. Härligt. För att jag tror att så här, det är bra för tjejer dels att så här, ha en lagsport och liksom testa på den typen av situation. För tjejer är så jävla mycket individsport hela tiden, individuell. Och tennis tänkte jag ta också, för att det är bra att lära sig med misslyckanden och sånt där, men det är nog lite för tidigt.
Ja, då får hon nog lära sig tennis, ja.
Ja.
Det är... Sen är du bra betalt om det blir något.
Ja, exakt. Men jag tror att så här, fotbollen är det som har funkat bäst. Och då var ju jag faktiskt med i leken och bestämde. Så att det kanske är så man får tänka.
Ja, vi gillar det. Ja. Vi gillar det. Med fotbollstjejer.
Ja.
En ny Pia Sundhage kanske.
Ja, kanske det.
Det behövs faktiskt. Ja. Med Pia Sundhage där ute.
Det finns ju så många bra tjejer nu så.
Ja, men de är riktigt bra. Mm. Men de har varit bra faktiskt, svenska landslaget i fotboll där. Slut på 80-talet och 90-talet var riktigt bra också.
Ja. Ja, men det är kul.
Åh, oh, det är hon hette som var så duktig på huvudet. Jane...
Törnqvist.
Så hette hon, ja. Hon var grym på huvudet.
Vad menar ni då?
Vad sa du?
Ja, Nicka.
Jaha, Nicka. Ja,
bra på huvudet.
Grym på huvudet. Bara, vad är det då? Nu är det för mycket lingo för mig.
Ja, men du ska springa iväg här snart. Du är fullbokad. Hur hinner du... Alltså, jag följer ju dig genom våran Instagram som är Gott Anna Glenn då.
Ja.
Följer vi dig på Instagram och... Alltså,
hur kom ni fram till namnet?
Ja, men gott Anna Glenn. Gött Anna är det ju.
Ja, och Glenn.
Och Glenn var det också då.
Ja.
Det var enklast så.
Alltså, det var...
Gött Anna är ju att må bra. Man mår bra.
Gött Anna Glenn. Gött Anna Glenn.
Ja, det är själva Instagrammet då. Men gött Anna är ju att nu har jag det faktiskt så bra som man kan ha det.
Ja, ja.
Det är gött Anna.
Ja, bra.
Men hur hinner du med allting? För du är ute och flyger och far väldigt mycket. Alltså, nej, men det är mycket tillställningar. Du själv hade ju en show här nu i fredags bland annat. 3 poddar och...
Jag är extremt duktig på att vara... att liksom göra timetable. Vad heter det? Att så här schemaboka.
Mm.
Att så här, inte, jag har liksom så här... Måndagar är min poddag. Tisdagar är min mötesdag. Onsdagar är min office-dag. Torsdagar kan jag göra inspelningar eller plåtningar etc. Och så fredagar är bara admin och blogg och liksom göra ut inlägg om det nu är betalda samarbeten. Så att så här, jag har liksom mallat upp det, och allting funkar ju om man har en tydlig struktur. Har man inte struktur, då funkar ingenting. Så är det ju.
Men du stressar inte så man går in i en jävla vägg och så?
Nej, men jag tycker också, det är väl så här, om man nu pratar om några fördelar med att liksom vara separerad, så tycker jag så här, varannan vecka livet funkar i min situation ganska bra, för jag kan växla upp jättemycket på de veckorna när jag inte har barn. Och sen på de veckorna jag har barn, då vet jag att så här, 4 slutar dagen. Du är inte med det. Och sen så kan jag lägga ungarna och sen kan jag köra på 1-2 timmar till. 2-3 dagar i veckan, alla dagar orkar man ju inte liksom. Men sen så jag har inte så jättemycket sömnbehov, eller jag sover typ 6 timmar på natt. Det räcker.
Ja, det räcker.
Ja,
eller hur?
Ja.
Får man vara nöjd om man får 6 timmar nästan.
Ja, men vissa håller på där ifall de inte får 8 timmar. Den har jag liksom aldrig haft.
8 timmar är en gammal klassisk, man ska sova 8 timmar. Det är
fan gör det.
Man kan säga så här att barn är ju väldigt viktigt att de får sova mycket.
Ja,
för
det är ju
utveckling av kroppen och hjärnan och alltihopa då. Men vi vuxna, 6 timmar räcker gott och väl.
Ja, eller hur?
Och tycker du inte det så får vi bita ihop lite grann. Ja, man gör.
Ja,
då brukar jag faktiskt fråga så, har du ont i tänderna? Nej, bit ihop då, säger jag. Kan han inte klaga? Är du glad? Nu, vänta!
Nu! Har du hört den här då? Tänderna på tork. Det är det du har nu.
Asså, med tänderna på tork?
Tänderna på tork. Det gillar du, va?
Blir man mobbad också för man skrattar. Ja, jag får ta det. Jag brukar le.
Ja, det har hon nog upplevt, ja.
Tända på tork, det har jag aldrig hört innan faktiskt. Ja. Men den kommer ut
TPT.
Från...
Tända på tork.
Aha, aha, okay. Men varför säger man så?
Nej, ingen aning. Jag lärde mig när jag bodde i Strömstad. Och någon sa, fan vad du har tänderna på tork hela tiden. Jag bara, har jag? Vadå är det? Det är att du skrattar. Det är förmodligen något positivt.
Det är positivt.
Fast det är negation. Man måste så här, trycka det lite.
Ja, exakt. Kommer inte tro att du är något.
Nej,
eller?
Precis.
Trycker vi ner lilla gumman då.
Ja, lilla gumman.
Härskarteknik, är du bra på det?
Alltså det är ju jävligt svårt att svara på. Ja, förmodligen kan jag använda det. Mm. Bara man, jag tycker så här att härskarteknik är godkänt bara man gör det på rätt sätt.
Mm.
Man får liksom inte så här köra personangrepp och sådana saker, men kan jag göra det utifrån att jag får en fördel i någon situation som är trängd, absolut, varför inte?
Mm. Det är bra.
Ja, men sen får man ju liksom, det är ju alltså all typ av makt kommer med ett ansvar och så här, jag vill vara en schysst person.
Mm.
Jag har inte så många fiender.
Ju mer makt man har, ju snällare ska man vara.
Exakt, mm. Så är det ju.
Men du, häng kvar här nu där ute. För Glenn kom ju efter den här låten vi vill spela till dig.
Ja.
Du var inne på dina föräldrar där som har blivit sjuka nu då. Och ja. Du håller på att skapa en app till det. Att ensamhet och sina nära och kära ska man vara rädd om.
Mm.
Och ett litet samtal till en vän, kompis, familj eller vad det än är kan betyda mer än vad folk tror. Så här kommer en låt som man kanske tänker på det i framtiden.
En gammal kvinna går omkring och pyntar i sitt hus. Idag är det hennes stora dag. Hon har köpt kaffe, bröd och tårta som smyckats med små ljus och en likör av bästa slag. Och när hon lägger på en duk den finaste hon har, så ringer det på hennes telefon. Hon blir glad och lyfter luren och hör rösten på en kar, hennes allra yngste son. Jaså, säger du det? Du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting om det är något bara ring, för jag finns ju här. Hon tar fram finservisen, den med små violer på. En kopp har visst en gång gått i kras. Men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer därifrån. Och på ett ögonblick hon mister något av sin illusion när hon hör sin äldste son. Jaså, säger du det? Du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Finns ju här var dag. Flera timmar drar förbi och dagen blir till kväll. En trött gammal kvinna somnar in. Hon har stått där hela dagen och väntat sina barn vid sin blommiga gardin. hennes kaffebröd finns kvar. Och tårtan där den står, den visar hur barn kan överge. Och när dottern ringer finns det inget mer att förstå. Då har ljusen brunnit ner. Ja, så säger du det, du kan inte komma från. Du tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting om det är något bara ring, för jag finns ju här var dag.
Det var en lastbilschaufför som ute och körde en lång resa hade. Så helt plötsligt stod det en nunna vid sidan av vägen och lyfta. Och han tvärnitar. Och så säger en nunna när hon kommer: skulle jag kunna få åka med en bit eller? Ja, för fan, säger han chefen där. Men jag ska av i natura. Ja, jo, det är inga problem, sa nunnan. Så han trycker på nunnan där bakifrån. Och så när de är klara så går det ett par mil. Så ska han få igång en konversation igen och lastbilschauffören, så han liksom frågar: vad är du på väg och vad ska du göra för någonting? Jag heter Roland och jag ska på maskerad.
Orkar inte. Orkar
men det var ju bra. Hej då Roland.
Hej Roland.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Åh, oh, helt svettig. Herregud.